Hej, du lyssnar på Aftonbladet Kultur. Jag heter Cecilia Djurberg och nu ska vi prata knark. Människans relation till rusmedel är väl dokumenterad i konsten och kulturen. Och i sommar är det 50 år sedan den legendariska Woodstock-festivalen skrev in sex, droger och rock'n'roll i historieböckerna. Ett par år senare förklarade USAs dåvarande president Nixon krig mot knarket. Och så småningom skulle Sverige göra samma sak. Men hur går det med den svenska politiska nolltoleransen mot narkotika? Vad har drogromantiken för status idag? Och vad är det för attityder till knark som speglas i politiken, kulturen och i medierna? Det här ska vi prata om idag. Och med mig i studion finns författaren och journalisten Magnus Linton som bland annat har skrivit böckerna Kokaina, en bok om de som gör det, som kom 2010 och Knark, en svensk historia, som kom 2015. Här finns också Kristoffer Andersson och Jack Hildén, båda kulturskribenter och medarbetare på Aftonbladet Kultur. Välkomna.
Tack.
Tack.
Ja, Magnus Linton, varför har du intresserat dig så mycket för knark?
Jag har, sen jag började skriva böcker eller journalistik överhuvudtaget, så har jag varit väldigt intresserad av det som man kanske kan kalla vi och dem problematik. Hur skapas vi uppfattningar, hur skapas föreställningar om dem? Jag har också varit så här väldigt intresserad av etik, alltså etiska frågor är alltid liksom en sorts nerv i mycket av det jag har gjort. Alltid. Och så har jag varit väldigt intresserad av modernitet, eller kanske postmodernitet egentligen. Alltså, ja, vad händer just nu och framöver? Och på alla de där punkterna så är liksom narkotika väldigt intressant, tycker jag. Jag har också varit rätt intresserad av nord-syd-konflikter, alltså typ av ja, fattiga delar av världen och hur de förhåller sig till rikare delar och sådär. Och jag, även i den laddningen så finns narkotika och narkotikaproduktion med och är väldigt central. Och i den här boken Kokaina då, som jag skrev för nu snart 10 år sedan, så var ju det problemet eller den laddningen central. Medan den senaste boken, den här om Sverige och knarket och den svenska narkotikapolitikens idéhistoria som egentligen handlar om den här boken, då är kanske vi och dem temat det centrala. Mm. Även liksom modernitetsfrågan såklart.
Ja, men vi kommer komma tillbaka lite till det här med vi och dem. Det är ganska centralt faktiskt för attityder som jag hade tänkt att vi skulle röra oss lite kring. Kristoffer Andersson, jag har en uppfattning av dig att du skriver rätt mycket om moralpanik i dina kulturtexter. Vad svarar du på det?
Jag skriver ju ganska mycket om ung kultur generellt snarare, och i det så den dras ju ständigt med liksom ordet moralpanik följande efter sig, och har ju gjort det liksom sen den moderna popkulturen bildades i mitten av förra seklet. Jag skriver, fast det är inte helt sant att jag liksom skriver om moralpanik, däremot så är jag intresserad av ett skede som jag liksom upplever just nu som handlar om att det är min bestämda uppfattning om att folk faktiskt generellt i underground-kretsar och inte ens bara det, utan generellt i livet knarkar mer än vad man gjorde för när jag började gå ut. Och att droger generellt är en större del av liksom, unga människors värld. Och därför tycker jag att det är relevant att skriva om. Och sen med de ämnen jag belyser och den värld jag kommer ifrån, så det finns där hela tiden som ett ämne som jag är intresserad av, och det stämmer att jag ibland tycker att det finns en viss moralpanik i, om man nu ska ställa liksom den gamla världen mot den nya världen, för verkligheten ser inte ut som så att folk inte knarkar, utan folk knarkar generellt ganska mycket.
Mm. Ja. Ja, de här ravebussarna som polisen skickar ut, eller har skickat ut nu.
Anti-ravebussarna.
Ja, ja. Så det är inga ravebussar utan anti.
Nej, det är anti-ravebussar, de ska stoppa raven.
Ja. Men här, får jag bara skjuta in där, för det är intressant som du säger, folk knarkar. Det är spännande. Vad är det? Vad betyder det? Den termen för dig då? Liksom? Vad är en knarkare? Eller du, när du använder knarkare så är det antagligen att det är något annat. Är man knarkare om man knarkar? Eller?
Nu var det många steg i frågan här. Jag skulle säga så anledningen till att jag använder... Det låter lite som att du vill komma åt en bild av en knarkare inom situationstecken. Och jag är inte så intresserad av den. Jag kan använda ett annat ord. Jag kan säga att folk brukar droger lika gärna. Det var inte...
Ja, men, precis. Jag tänkte att vi skulle faktiskt avhandla begreppsdefinitionerna. Och så ska jag bara säga hej till Jack Hildén först. Du har redan lagt i. Du hejade flitigt på Åsas idé om att prata knark.
Ja, det gjorde jag ju. Men jag har tagit del av väldigt mycket populärkultur på sistone som är öppet med sitt knarkande på olika sätt. Och sen så delar jag verkligen Kristoffers bild också av att folk verkar knarka mer. Och det här är ju inte alls empiriskt bevisat på något sätt. Men jag kan bara utgå från mig själv då. Jag visste knappt att folk knarkade när jag var 28. Och nu, ja, men lite som du säger, så upplever jag verkligen att det är en del av rätt mycket sammanhang. Och jag tycker att det är intressant någonting. Jag tror att det är någonting där med 30-årsåldern också. Jag får en bild av att folk börjar knarka rätt sent. Alltså att det inte är någonting som man... Och att det kanske är det som skiljer sig i populärkulturen nu också. Alltså inte det här röja tonårsknarkandet så, utan mer, jag vet inte, någon sorts fin knarkande i festliga sammanhang sådär.
Men jag har en spaning om att det faktiskt är lite mer öppet. Alltså, jag blir lite förvånad ibland att människor, samtidigt som vi har haft den här liksom hårda moraliska synen på droger, alltså sen jag gick i skolan på, jag gick i högstadiet på 80-talet, då kom ju liksom alla de här extrema kampanjerna, och det var ju, och sen kom ju det här knarkebajs och alltihopa. Men att det liksom nu är någonting, det är någonting kanske med internetkultur också, att människor kan liksom posta bilder från när de drar linor, och man tänker så här, oj, det här var lite öppet. Alltså det är lite, alltså lite mer synligt, men jag tänker att vi har liksom de här, det är som liksom två parallella linjer som på något sätt går samtidigt och också påverkar de attityderna också, hur kan jag tänka mig, alltså det är ett förhållande till hur politiken ser på det, och sen så finns det den här, ja, bland annat cannabis-legaliseringsrörelsen som på något sätt trycker på från andra hållet.
Alltså jag tänkte på en grej som, jag läste en krönika av Anna Björklund i Metro, det är hon som, jag känner till henne särskilt, hon är väl kanske mest känd för podden Della Q, tror jag. Så jag tänkte läsa några rader bara från den som, då skriver hon så här: alla mina vänner knarkar. Jag vet inte riktigt hur det blev så. Jag hade högutbildade kompisar som självklart inte rört en drog före sin 30-årsdag. Och så skriver hon att för det mesta verkar knarket flöda ganska fritt från stigma, och att det här är någonting som på något sätt suddar ut gränsen mellan bruk och missbruk. Och det tänker jag också är ganska, det är det man ser rätt mycket också.
Ja, jag gjorde liksom i inledningen liksom ett hopp till från liksom, det är 50-årsjubileum för Woodstockfestivalen. Mm. Alltså det var ju en tid där det inte var så mycket stigma. Eller vad ska man säga? Ja, det var liksom, det var drogromantik. Verkligen.
Får jag bara skjuta, för det är några saker som man kanske vis, eller jag känner i alla fall behov av att sortera vissa saker. Jax, det är intressant som du säger, men speglar inte det där kanske mer din resa in i medievärlden? Alltså jag tror att svensk medievärld är otroligt knarkande. Mm. Det tror jag liksom är helt sjuka mängder, alltså. Men avspeglar det liksom försiktigt med begreppet vanliga människor, men andra människor som sysslar med helt andra saker, kom från andra förhållanden, vad du är uppvuxen på Södermalm, tror jag. Det är liksom inte direkt någon bakgrund eller ens någon verksamhet som du sysslar med som har kanske mycket kontakt med vad de flesta gör. Och det finns ju undersökningar, precis som du säger, brist på empiri, det där är rent anekdotiskt. Så det finns ju undersökningar, och då visar nog, det mesta visar väl på att kokainet går upp, har gått upp ganska mycket. Det är väldigt svårt att mäta, men det, så är det säkert, va? Och kokain är väl kanske en av de drogerna då som är väl mest vanliga, eller vanligast då i medievärlden. Så. Men det är roligt det här med ålder också, för det tycker jag är spännande. En gång läste jag en Stephen Pohl, en kille som skriver för The Guardian. jag tror det var han som skrev, inledde någon krönika eller bok eller vad det var. När jag var 20 handlade allt om alkohol. När jag fyllde 30 så handlade allt om narkotika. När jag fyllde 40 så handlade allt om mat.
Oj.
Och jag tror att det där är liksom, säger otroligt mycket om den välbärgade medelklassens liksom utveckling när det gäller preferenser. Jag tror att vi alla liksom, ja, det tror jag många som kan känna igen den utvecklingskurvan liksom.
Mm.
30 är väldigt narkotikafixerat liksom det, från 25 till 35 tror jag.
Ja.
Alltså en anledning till att jag så pass ofta jag bara kan, och som också är det som gör att jag av vissa uppfattas som narkotikaliberal, vilket jag kanske inte är. Jag är inte liksom narkotikarepressiv heller, men är att det kom en undersökning nyligen, eller en undersökning var Sveriges Radio som hade gjort ett reportage om att folk hellre är rädda för att ringa 112 om de har tagit för mycket om någonting och istället sitter och skriver på Flashback på det som kallas drogakuten.
Mm.
Och jag har också en bekant som dog på ett rave för 2 år sedan, som ett dödsfall som absolut inte hade behövt hända om folk inte hade varit så fruktansvärt rädda för att söka hjälp. Och den hållningen gör att jag känner att det liksom är fundamentalt nödvändigt att på något sätt åtminstone bryta lite på den barriären när det faktiskt är så att folk hellre dör eller söker helt idiotisk hjälp på Flashback i rädsla för att få repressalier.
Ja, men du är ju inne lite på det i din bok där som handlar om alltså det handlar ju om bruk och missbruk och beroende, alltså du gör också en distinktion mellan de här olika begreppen.
Absolut. Och där finns ju en kärna, en central tes i min bok handlar just om att nolltoleransen i den meningen har spårat ur då, därför att folk som skulle behöva hjälp inte vågar söka den hjälpen. Då har jag kanske, jag tänker i den figuren så handlar det kanske mest om liksom väldigt sargade, marginaliserade heroinister som verkligen. Sen finns det naturligtvis kanske den, jag vet inte om vilken typ av, men jag antar att det var inte heroin det här handlade om. Utan,
nej, det var ecstasy.
Ja, precis. Och det är ju, dog personen.
Ja, men det var ju inte, det var ju, nu har ju inte jag obduktionsrapporten här. Nej, men det gör man ju inte heller. Men om hon hade vetat och kanske ringt en ambulans.
Haft bättre kunskap om hur hon skulle hantera situationen. Och det, absolut, och där finns ju liksom en stor moralisk skuld naturligtvis i det svenska projektet. Att alldeles för många människor har dött i onödan av det enda skälet att det har funnits en kriminell kodning av det här istället för en vad gäller en medicinsk eller sjukdoms. Men det där är också lite överdrivet kan jag känna. Det finns ju jag har aldrig sagt det, säger det för första gången nu, men i den här liksom nuvarande då, nu kan man väl säga, det känns ju lite som att nolltoleransen är liksom död, det finns ju väldigt få människor som står upp för liksom det gamla liksom hardcore svenska antiknarkprojektet, men i den här liksom skadelindringsvågen, jag håller med dig om att det skulle absolut vara bra om den här personen visste, hade bättre kunskap istället för att vara rädd. Liksom. Men det finns ju också liksom i retoriken då, mot den här svenska linjen, så finns det också en tankefigur som går ut på att ja, men missbrukare ska behandlas som sjuka, de ska ha hjälp. Och de ska inte mötas av polis, de ska mötas av sjukvård. Det håller jag med om när det gäller. Men då skriver man så att säga in allt narkotikabruk i en sjukdomsbeskrivning. Och sanningen är ju att liksom, den absoluta majoriteten av all narkotika som konsumeras i Sverige den här helgen intas inte av någon som har några problem eller är sjuka eller överhuvudtaget. Utan den stora lejonparten går till människor som är helt välfungerande och i alla meningar normala. Och de åker lite snålskjuts då på den här retoriken. Liksom att man ska säga, ja, man undrar lite, okej, Det är klart att den som har en beroendeproblematik ska naturligtvis få vård. Det tror jag nästan alla, till och med liksom RNS idag, som är då de mer talibanaktiga försvararna av svenska modellen, skulle skriva under på. Men hur ska man förhålla sig till alla de andra som inte behöver narkotikan egentligen, utan bara har skoj med narkotikan? Ja, hur, där är ju en fråga som
har
jag tycker...
Något, har du något svar på den?
Nej, jag har ingen bra svar på den frågan. Den är ju stor, för jag tycker kanske att det finns ju många aspekter att fundera kring där. Dels är det så, okej, nu har vi bestämt att det här är olagligt, och det som är olagligt som ändå konsumeras genererar kriminella strukturer som är onda av olika slag, därför att de leder till korruption och förstör fattiga länder. Ja, det är en moralisk liksom problematik som man som konsument bör liksom förhålla sig till och fundera på. Sen kan man ju säga, ja, men jag tycker att systemet är så jävla sjukt. Jag tycker inte att det borde vara olagligt, och då skiter jag i de lagarna som jag tycker är korkade. Jag gör som jag själv. Det kan man ju tycka, men då är man ju inne på en väldigt extremt liberal hållning, kanske som få skulle skriva under på i någon generell mening. Så här. Men så kan man ju tycka då att det här mera pragmatiska, att ja, men personligt bruk ska inte vara kriminaliserat liksom, utan handel och så, och då får man ju mer en pragmatisk, och det är den linjen som vinner, tror jag, i den moderna västvärlden liksom, att ja, vi har det här, och de som vill hålla på med det kommer få hålla på med det, och vi får koncentrera oss på de som inte kan hantera det, som slutar då i ett beroende eller ett missbruk.
Men det som finns också, och som jag hänger ihop med det, som är ett argument för åtminstone en förändrad narkotikapolitik, är ju att nu har inte jag siffrorna i huvudet, gissar att du har.
Jag känner även att du och jag är med som roliga sidekicks, och Magnus är den som...
Vi är Paul Schaefer som spelar ett piano i solglasögon i bakgrunden. Nej, men att brottet ringa narkotikabrott, jag vet inte hur många som lagförs för det varje år. Jag tror att det är
enorma mängder.
Samtidigt som poliskåren hävdar att man går på knäna. Och det är ju alltså i utredningstid för vad liksom svenskt ordningsväsende lägger på brottet ringa narkotikabrott, som ju inte i främst finns för att ta hand om tunga missbrukare, utan tanken med från början är väl att man ska fånga upp människor som är liksom tidigt i ett bruk eller som inte finns i registren sedan tidigare, och att man på så sätt ska kunna hjälpa dem. Men det är ju, för mig framstår det ju bara som total idioti när vi har den diskussion om lagordning vi har, och man lägger så pass stora resurser på att liksom jaga det som lite fraktfullt kallas pinnar.
Men det är ju det som man liksom häpnar över och undrar varför det är så. Men då har ju du har ju undersökt lite varför, hur det blev så här. Du gjorde en historik i din bok.
Ja, det är ju intressant, för det tror jag de flesta som tittar på siffrorna ser nog det sjuka, precis som du gör. Liksom att, men det här är ju helt skruvat. Liksom alla resurser, liksom polisen, rättsväsendet, liksom, om man sitter och räknar igenom hur många miljoner skattepengar som folk, som våra rättsvårdande myndigheter lägger på att lagföra totalt normala, välfungerande människor liksom, som för ringa narkotikabrott och vanligtvis cannabis, så är det ju absolut sinnessjukt, tror jag de flesta skulle hålla med om. Men, och då kommer frågan, varför är Sverige då? Och då måste man gå tillbaka till den svenska narkotikapolitikens historia och förstå hur centralt liksom cannabis och de som inom citationstecken lätta preparaten då, vilka man nu vill langa in där, vilken roll det spelar. Och då är det ju så att hela projektet var ju ett normprojekt. Det byggdes på idén om att för det första så byggdes på tanken att vi måste så att säga tvätta välfärdsstaten Sverige från narkotika. Så man hade en sån här biologisk canceridé om att man kan liksom inte bota cancer till hälften liksom, utan vi måste tvätta kroppen.
Det var ju också det här vi och dem, att de sjuka.
Absolut, och det fanns ett kultur, liksom en kulturjournalistisk idé om att narkotika är främmande för vår kultur, och svenska arbetsmoral står högre än andra. Så vi svenskarna är speciella och narkotikan hör inte hemma här. Och hela den tanken gjorde ju att det här fick fart då liksom, och att folk liksom stödde det här projektet. Men i den där tvätta nationen ren då, så var ju cannabisen, då, det gick ju ut på att det var ju liksom ett solidariskt kollektivistiskt projekt som, ja, det, man kan tycka att det är skogstokigt, liksom att de borde ha sett hur tokigt det var då, men det var ju mer rimligt då på 80-90-talet. Internet hade inte slagit igenom, EU fanns inte på det här sättet och resandet var liksom inte lika utvecklat. Så det, vi har ju globaliserats liksom mycket sedan dess. Men då var ju tanken att om vi bara kommer överens om att vi alla spelar ingen roll om cannabis är lite, om det är jag, cannabis kanske inte är lika farligt som heroin då, okej då, kanske de liksom resonerar. Men det är inte liksom preparaten, det är inte det, utan det viktiga är att vi tillsammans gör det här. Och då handlar det ju om att ställa upp på normen, alltså att ställa upp på det projektet liksom. Och då var ju tanken då att så om vi så att säga upprätthåller normen, den här enorma barriären då som man ville bygga mellan, alltså bortanför alkoholen. Alkoholen hör till oss, men allt annat hör inte till oss, ska inte vara här. Har kommit hit av andra främmande element sånt som har tagits in. Då var ju tanken att slår vi bara ungdomar framförallt, för det är de som är normbrytare, de som testar gränser och de som håller på liksom. Om vi bara slår dem tillräckligt hårt på fingrarna så fort de rör det vi har bestämt att vi kallar narkotika eller knark då, vilket vanligtvis var cannabis, så kommer så att säga de aldrig att våga göra det. Och det här är ju det handlar om. Så att det här med ringa narkotikabrott är helt centralt. Det är där vi ska jobba enligt den gamla logiken. Okej, sen har vi massa tunga heroinister och folk som håller på och köper, forslar liksom kilovis med kokain och sånt. Men det är nästan så att det var perfekt. Mm. Det centrala är det ringa. Det första liksom att mota Olle i grind tanken då. Så att det här att vi nu sitter i en sån här situation där vi kan titta på siffror och konstatera att vi håller ju bara på med ringa narkotikabrott, det är helt sjukt. Det är bara en eftersläpning av det som var tanken. Så det är liksom inget, det är liksom inte för något fel, utan det är bara en eftersläpning av hela tanksystemet som fortfarande lever kvar i en värld som är totalt förändrad. Liksom.
Men har det gjort, jag känner att du är siffermaestro här idag, men har det gjorts en undersökning som pekar på att människor som faktiskt fälls för ringa narkotikabrott också slutar? Min tanke är ju att det kan ju möjligen ha en effekt på en liksom 14-åring som testar lite gräs och så kommer snuten och så blir det skitjobbigt. Men jag kan inte säga att, och nu blir det anekdotisk bevisföring igen, men jag kan inte säga att någon av de ändå ganska många människor jag känner i främst medievärlden som någon gång är fällda för ringa narkotikabrott har slutat på grund av det här.
Nej, men det tror jag inte att det finns någonting egentligen som pekar på. Men där finns ju en annan stor lärdom som vi har dragit nu när vi alla har blivit lite klokare än vi var för 30 år sedan på den här punkten. Och det är ju att saker och ting funkar väldigt olika för olika människor. Det som var liksom Nils Bejerot då, som var arkitekten bakom den svenska narkotikapolitiken, hans storhet var ju att han hade ju liksom ett kort svar på i stort sett alla frågor, all problematik. Nu har vi lärt oss att det där var fel, preparaten är jätteolika och inte minst individer är liksom jätteolika. Så att det är klart, det är väl ungefär som aga. Ja, slå en femåring på käften, funkar på kanske 10% av dem. Men de flesta funkar inte så bra på liksom. Och så att några blir ju avskräckta liksom och känner att nu fick jag en kriminell stämpel i pannan, det ska aldrig hända igen och så va. Men de flesta funkar inte så bra på.
Men om man ska se då den här ungdomskulturen eller ungdomarna som har lärt sig och inte tror på det här och som på något sätt, det är lite så typiskt för vår tid just nu också, att en misstro mot auktoriteter. Och om det här dessutom, medan nu ungdomar alla googlar och lär sig mer, speciellt och det finns ju forum där man läser en massa saker om droger som man då i första hand kanske går till istället för att gå till myndigheterna. Då har jag någon idé här om att den här kulturen som odlas, den här lite så här återuppväckta glorifieringen med, alltså jag tittade på liksom till exempel musiken, alltså någonstans i samband med det här kriget mot droger 80-talet, då kom ju också, alltså då blev så här Dr. Albans No Coke blev en listetta. Nu så frissar man ju lite åt det, alltså igen,
men ett tag till, men kanske inte så länge till. Det är min liksom senaste som jag tror ändå är, vi har levt i ett liksom liberalt, sekulärt, globaliserat perspektiv slash epok under en lång tid. Men nu har vi en väldigt aggressiv, nypopulistisk, auktoritär höger som liksom växer överallt. Och jag tror absolut att de, för med dem identifierar mig inte alls, snart kommer upptäcka narkotikafrågans enorma kvaliteter när det gäller vi och de konstruktioner och när det gäller liksom nationalistiska projekt och när det gäller liksom, och det har man sett, titta på Trump, han har ju redan börjat. Vad är hans liksom skäl att bygga muren mot Mexiko? We gotta keep the damn drugs out. Mm. Det är hans primära, så den totala sanningen bakom det är ju att jänkarna, USA är alltså den absolut, det är alltså det mest drogförtjusta folk som finns, om vi nu kan använda begreppet folk liksom. Men ändå lyckas han skapa en bild av att det är deras fel. Det är de. Vi måste hålla dem där. Vi måste till och med bygga en mur för att hålla dem där. Liksom, det är så sinnessjukt när det gäller just vid de konstruktioner i relation till narkotika. Och jag tror bara att jag menar, det finns massa sådana populistiska, nationalistiska, högerradikala projekt som där narkotikafrågan på ett eller annat sätt kommer tillbaka. Så att den här liksom nolltoleransen, att vi nu sitter och skrattar åt liksom auktoritära tendenser, det kan absolut, det är möjligt att de sitter och skrattar åt oss om 10 år.
Men jag upplever också att, och det här hänger ihop med det du säger, att kulturellt så är det som att vi just nu har två väldigt motsatta motpoler som är, om jag kulturellt menar jag, liksom, litteratur, musik, liksom, konst överhuvudtaget. Där den ena är väldigt kristdemokratisk. Man är väldigt städad. Allting blir till någon typ av tandblekt tävling. Och på andra sidan så har vi liksom en modevärld där det absolut mest inflytelserika modet just nu, som är streetkulturen, fullständigt frossar i drogromantik. Och svensk hiphop till exempel, jag lyssnade på Einars låt Fusk på vägen hit, där han säger du är 10 av din kärlekslåt. Du är 10 av 10 som en oöppnad karta tram. Och de här två delarna, de står i, existerar samtidigt och har nästan lika stort inflytande på, eller makt på oss. Och det är liksom ganska intressant. Det är nästan som att det finns ett lågmält krig som pågår i kulturen nu. Det finns ingen mellanting.
Det finns ju något kommersiellt också här, att knark faktiskt alltid säljer. Mm. Alltså, det är ju, vi vet ju det i mediebranschen, det klickas, det är intressant, det blir snackisar när någon skriver om droger. Så.
Alltså, apropå media då, och det du sa om min resa in i medievärlden och sådär, att där måste jag ändå den sidan har något sorts övertag i det exempel du målar upp, Kristoffer, eftersom det är media som faktiskt bestämmer vad som får synas ut, och om det då är liksom där knarkas mycket till exempel. Jag har lyssnat nu på Nanny 99, en satirprogram i P3 som också är kopplat till hennes fejkade Instagramkonto, där det ofta läggs ut på påsar med kokain och gräs och sådana grejer.
Det är ju en satir, de trycker väldigt mycket på att det är en satirpodd, men jag tänkte när den startade, jag orkar inte ens lyssna på den för jag står inte ut med tilltalet faktiskt, alltså det är någonting, jag är lite känsliga öron, men jag kan förstå att det appellerar till en viss publik.
Det finns väldigt intressant att tänka på den målgruppen. Jag vet att hon också på någon karaktärerna skickat in
Nanna Olafsdotter.
Ja, precis, skickat in bilder till Kritan 5 som ett annat Instagramkonto som nästan helt
de har ju 150 000 följare.
Ja, så
de
det är
fler följare än Cissi Wallin.
Ja, precis. Som är någon sorts Södermalms
de har tydligen blockat satir. Henne också.
Ja,
för att de är så trötta på att hon vill vara med.
Men de går på Hammarby-matcher, de har vad de beskriver som ett skenande missbruk och sådär. Och där har jag också, när jag har kollat på det kontot, jag tycker att det är ganska roligt kollat på kommentarerna där, ofta vad folk skriver under. Och där är det inte ovanligt att folk också skriver sina Wicker-alias. Och det är,
vad är Wicker?
Alltså, Wicker är, så vitt som jag har förstått, rätt mycket en knark-app faktiskt. Alltså eftersom den är krypterad. Ja, alltså jag kan inte sådana här termer. Men man kan skriva, man kan ha samtal med sin langare där utan att vara orolig för att åka fast. Så, mm. så det, där möter ju verkligheten fiktionen på ett ganska intressant sätt, tycker jag.
Men jag tror, alltså min teori är ju faktiskt att de ligger ganska nära verkligheten, medan Punani 99 är ju satir. Ja. Och lite grann i det som jag tycker är lite obekvämt med den, inte bara att jag tycker att Sveriges Radio typ så här, fiskar efter lyssnare genom att så här, ja, något avsnitt i någon så här ayahuasca-ceremoni. Mm. Alltså så här, det här som lite grann folk pratar om i nätkulturen att man ska göra, och som också är en del av den här tech-hippie-fåran som jag tycker man ser nu, att med de här liksom IT-entreprenörer som åker ut i skogen och provar olika saker. Alltså städade människor med liksom kostym på vardagarna, men sen så finner sig själva och liksom lite grann den klassiska förhållandet. Men då har ju också Sveriges Radio samtidigt då parallellt startat en annan podd om en medarbetare i Tankesmedjan som ska försöka sluta med sitt kokainmissbruk.
Hej, jag heter Fredrik. Jag har lyssnat på den till och med, så jag vet att den gör. Den är ganska, jag tycker, och den är ganska, ja, det är alltså en radioarbetare som gör en dokumentär om att han ska försöka sluta med kokain. Mm. Och han är liksom en rolig, han är känd för att vara en rolig kille på, och, sådär. Så, och han gör programmet ganska roligt också. Jag tänker att alla de här exemplen som vi har pratat om nu, eller som jag har pratat om också, som, att de är ganska avdramatiserade. Det kan vara ganska roligt det här med att följa hans resa att sluta med kokain, liksom, att det tyder på en syn som förändras kanske, att det inte är så stigmatiserat då.
Det finns ju någonting med att det just är public service som gör det här nu, kanske. Jag tänkte när den startade, första avsnittet, så tänkte jag, men herregud, tänk om inte det här går något bra. Får vi veta det här i realtid? Man kunde, alltså den är ju dokumentär och han pratar väldigt öppet. Men jag förstår sen efter några avsnitt att det finns en förskjutning i tid. Men nu är det så att han är ju öppet missbrukare och har ett problem med det här. Och även om det har gått några månader så vet vi faktiskt inte hur det kommer att gå.
Men då har jag missuppfattat det. Jag trodde det är superintressant där. Jag trodde att de absolut, jag har inte lyssnat på den. Jag hörde bara inför att den skulle börja så här. Men jag trodde absolut att hans projekt i någon mening var färdigt, i meningen att han har varit ren en lång tid. För han har ju gått en 12-stegsbehandling vad jag förstår. Den ligger rimligen i slutet av, om inte det floppar direkt då, man börjar med en gång. Så jag har uppfattat som att, och det har jag tänkt i skälet till att de vågar sända det. Därför att den här killen har varit clean, kanske inte jättelänge, men i alla fall trodde jag. Jo, ett år eller lite till.
Jo, absolut. Här, jag förstod det som när jag lyssnade, för någonting var så här, att nu är det nyårsafton. Och det är så här, okej, nu är det inte realtid. Men det låter, alltså man kan ju få en känsla när man lyssnar.
Nej, men det säkert, har de säkert efterkonstruerat. De är nog väldigt trygga med att den här killen var clean i en...
Ja, precis. Jag bara menar att ha varit clean i några månader, det är inte säkert att det är bra för honom ändå.
Nej, men jag tänker mig att det är längre tid än några månader. Mm. Jag tror det är några år. Eller, ja.
Skitsamma. Men det är ju, det finns ju också just när det kommer till CIA, så finns det ju en här väldigt romantiserad bild av vilka det som går där, som säkerligen stämmer till
viss del. Vilka var i CIA?
Är Cocaine Anonymous. Nu var min engelska skitdålig där, men det spelar ingen roll.
Men det där, hela grejen om att återkomma till det här, liksom, det som du är inne på, den här eventuella kittlingen då, eller kanske lite så här medialt småpatetiska lockelsen kring narkotika och det här lite förbjudna och det är så spännande, eller det är ju också en speglar. Det finns ju två saker som, och också det som du säger, den här avdramatiserade, normaliserade narkotikakulturen där folk liksom inte, ja, det är en axelryckning och man kan till och med liksom instagramma bilder och allt möjligt. Det är liksom två saker där. Dels är det ju att eftersom vi har levt med 30 år av liksom nolltolerans, så finns det liksom en naturlig, jag tror det finns fortfarande en känsla av att man gör något förbjudet eller någonting, man bevakar någonting på ett sätt som upplevs som, nu tycker inte jag det är särskilt nytt längre, jag vet inte när jag såg att det har varit några medieinslag som har haft liksom kanske nolltolerans, alltså varit i någon mening biased åt det hållet, men det är ju rätt marginellt de senaste 10 åren. Så tittar man på dem så är de ju väldigt öppna och i någon mening inte, det finns liksom inte den staten och då med dess liksom mediala organ som det var på förr i tiden var ju helt liksom, så är det ju inte längre. Så att den här kittlingen vill att man nu då efter 30 år äntligen vågar säga någonting om detta. Det tror jag är fortfarande, men det är väl övergående ganska snart, kan jag känna. Men Sen finns det också en annan mycket som har med normalisering och eventuell överkonsumtion och missbruksutveckling att göra. Och det är ju det här att som jag drev, jag vet inte hur mycket den tesen håller längre, men när jag började mitt bokprojekt så handlade det ju mycket om att det finns ju också en reaktion, eller en, alltså det är, om man tittar på brottet med nolltoleransepoken och alla som ställde upp på det då, det var ju också att då ljög man ju så mycket. Alltså det var ju liksom ett projekt som var helt, det var ju propaganda verkligen liksom. Det var ingenting som spelade någon roll om det var sant eller falskt, utan man körde på. Det var rent instrumentellt liksom. Målet var ju att skapa det narkotikafria samhället. Hur kommer vi dit? Och då krävde man, då var det ju också så att massmediala organ var tvungna att ställa upp på det här, och så var det under lång tid. Så att det drog ut så himla mycket vanföreställningar, lögner, skogstokiga saker. Och det är klart att när ungdomar tar reda på det, att de snackar ju bara skit. Min föräldrageneration ljuger ju bara, skolan bara ljuger, polisen bara ljuger, tidningarna bara ljuger. Det är klart att då får man ju kanske också en reaktion, va? Okej, nu har jag ju tagit reda på själv att cannabis inte alls var det som de sa. Och nu har jag också tagit reda på att kokain var inte heller på det där sättet som de sa, utan nu har jag egna erfarenheter som visar på helt andra saker. Då kanske man går vidare, och det kan ju till och med sluta med att heroin och riktigt jävla livsfarliga grejer kommer i händerna på människor bara för att de har uppfattat att det finns en vuxen värld, en stat, en medial ordning som har ljugit. Så att den reaktionen liksom, tror jag, är livsfarlig. Och den har ju varit ett skäl till min bok också. Att man ska säga,
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Och också bilden av vem knarkaren är. Alltså den är ju kant av stoff nästan, alltså det har ju länge varit den bilden. Mm. Och sen, eller så har vi den fina knarkaren. Och däremellan liksom, vad är bilden av den vanliga brukaren som du säger, den som inte har något problem och den som har googlat sig fram att det här är lugnt, eller den som fick lära sig att hasch i inkörsporten. Det var ju sånt där som sas när jag gick i skolan. Att det inte stämmer.
Nej, det sa man till mig också.
Men där finns ju hela den där, det finns ju, jag gör marginell poäng av det i min bok, men ändå så är den ju fatalt komisk alltså. Och det är ju de här ministerutnämningarna, va. Varenda gång så ska lika nygga Robin ut då när vi har en ny uppställning ministrar, och man vet ju precis vad det handlar om. Då ska de förställa. Och det gör ju att i ett annat land, en annan kultur, så skulle ju inte det skulle aldrig vara en nyhet, det skulle inte vara någonting om någon för 25 år sedan.
Miljöpartisten som fick erkänna att hon hade...
Ja, nu, det är alltid några. Alice Bah Kuhnke är ju roligast, för då var det inte ens, utan det visade sig att det inte ens var det skulle kunna ha varit. Och sådär. Det var liksom en jävla indisk olja eller något. Men det är väl...
Säger hon i alla fall.
Ja, ja, det, I don't know. Men så att det här problemet som jag tycker är allvarligt, det får ju liksom, det är ju on display varje, för då har vi de här löpsedlarna. Och knarkordet då, som är så effektivt och som spelar en så stor roll i hela utvecklingen av den svenska liksom antinarkotika identiteten och sånt där. Det används ju då såklart, fast det bara då inom citationstecken rör cannabis eller inte ens cannabis, något som liknade cannabis oftast. För många av de här som blir ministrar, det är ju cannabis det handlar om, va?
Och de hade bara prövat en gång.
Ja, de hade prövat en gång. Och det är ju kanske säkert mycket lögner och sånt. Men i många fall är det nog bara så, va? Men då får ju, det här är ju någon som otrolig reklam för cannabis. Eller för att vad drar liksom 15, 16, 17-åringar för slutsatser? Ja, men det ser ju mer ut som en framgångserfarenhet. Liksom, att det här. Tydligen så går det väldigt bra för alla som någon gång har prövat cannabis. Alltså det är otroligt skruvat språk liksom. Mm. Och det är ett resultat, jag tror ingen egentligen vill ha det, men vi har ändå, skulle jag vara kvällstidningsredigerare, jag tror fan, det är klart knark är ett superlöpord liksom. Det är kanonord, va? Och det kommer att användas, och jag tror ingen egentligen vill se den här liksom bottenlöst sorgliga cirkusen kring liksom knark och media som liksom når ut då varje gång. Men
finns det bara en passus, för att jag är intresserad nu. Finns det i andra länder överhuvudtaget liksom en motsvarighet till ordet knark? För man använder ju drugs liksom, till exempel, men droger konnoterar ju inte alls samma sak som knark.
Alltså, är det ett svenskt ord? Du har rätt ut det i din
absolut.
Bok.
Det finns det. Knarkordet har en spännande historia. Så det finns ingen riktig motsvarighet. Junk och sånt där. Men det är unikt liksom, att vi fick det ord. Och det plockades ju upp då, därför att det just tjänade politikens syften. Liksom.
Det var Birgitta Stenberg.
Ja, det var, säger hon. Ja, precis. Det är lite strider där om vad det egentligen. Men det fanns ju, knarkordet fanns tidigare och är som synonym till knarra.
Junk tänker jag på som en synonym till heroin. Samma sak med dope.
Ja.
Alltså dope ser man ibland i filmer och sådär, att folk säger, då översätts det till knark ibland när jag tänker att de menar heroin egentligen.
Dope. Cannabis.
Det är väl cannabis.
Dope och cannabis.
Ja,
ja, okej.
Okay. Ja. Nu avslöjar du okunnigheter.
Ja,
okay. Nu är det
skönt. Det är lovande, det kommer undan bra.
Ja.
Men dope är
jag
cannabis.
Jag fick veta att mina barn tydligen hade stenkoll på vad koden 420 betydde.
Det är marianadagen i alla fall.
Ja, den kunde. 20 april.
Ja, okay. Nej, men dopehead är ju en
ja, okay.
Men,
ordet knarka.
Ja, och det, ja, det fanns ju då innan, men så av olika skäl. Så, och det har ju liksom en väldigt så här stark effekt. Men det finns ett svar på frågan att nej, det finns ingen motsvarighet. Det kanske finns i någon språkkultur som inte jag känner till, men det är väldigt unikt. Liksom. Mm. Och det har fungerat otroligt väl i det paket som då inte var fungerande, men ändå mycket mer fungerande vad det är idag. Och idag som är min poäng då, att det fungerar väldigt illa, eller det hjälper till att välta hela den här liksom nolltoleransskutan som jag har kapsejsat.
Men jag tänker också att mediers fixering vid ordet knark och vad knark är kanske gör att man har missat alltså granska och undersöka. Man ställer aldrig frågan till en nyutnämnd minister om de har tagit några för många benzo för att komma ner. Nej. Alltså opioidmissbruket då som, alltså det är ju framförallt i USA är det ju en enorm stor våg över förskrivningen av
flytta fokus från cannabis till tunga opioider istället.
Nej, men alltså, det som är utskrivet som läkemedel som sen glider över i missbruk.
Alltså det är den normala vägen in i, eller inte normala, det finns olika vägar in, men det är väldigt många som blir heroinister framförallt.
Alltså vanlisar också.
Ja, startar ju där, va? Man har ett ryggbesvär och sen så får man hjälp med det, och sen så blir man beroende av tabletter, och sen så visar det sig att man inte får ut, och sen får man söka sig ut på gatan för att få tag på något opioid, opiat liknande, och så blir det. Det är ju många som har gått den vägen liksom. Det är ju inte så att missbrukskarriär alltid är socialt genererad, det är inte på något sätt liksom. Men
eller beroende karriär, eller ja, om det ska nu vara noga med definitionerna.
Ja, precis.
Här.
Beroende är lite ja, men missbruk och beroende ligger ju någorlunda även om det skiljer sig åt också. Men det som du tar upp är ju superintressant, för att det sen nu jag förvånar mig den här kokainvågen faktiskt, för jag har en liten spaning i min bok, eller redan för 10 år sedan när jag skrev kokain, var ju liksom att kokainet är liksom en för klumpig produkt för att överleva i det moderna samhället, därför att de syntetiska drogerna tar över, därför de är enklare liksom, och de behöver inte en råvara på det sättet, utan kokain är ju fortfarande gammaldags produkt i den mening som kräver blad och processer ute i en djungel och grejer. Det är liksom old school.
Och den går väl inte ens att producera på den stället än i just den de djungler som de faktiskt.
Nej, det är sant, men man tänker sig ändå att det skulle vara rätt lätt att hitta någon typ av syntetisk som ligger nära kokainets effekter, va? Amfetaminet har ju besläktad rus och sociala, all typ av centralstimulans, men Men det har liksom inte riktigt hänt. Och nu så är det så att i Colombia så produceras det ju mer kokain idag än för 10 år sedan. Så det har ju gått upp verkligen. Och det tror jag också avspeglar prisnivåer och konsumtionsnivåer även i Stockholm eller Malmö, Göteborg eller vad det nu är. Men den andra grejen som ändå på lång sikt så är det ju nog så att även alla är ju intresserade av rena inom citationstecken hälsosamma saker. Alltså att man slipper köpa saker som är, har en kriminell bana hela vägen. Liksom. Så det är klart att så, och det är framtidens jag tror ändå att liksom, även heroinister liksom, har ju en rörelse mot saker som är produkter som är kontrollerade och som är producerade inom läkemedelsindustrin att, istället för att liksom, komma från Afghanistan och ha liksom, levt under jord i hela
samhället. Jag tänker att gå ut på stan här i Stockholm och köpa ett gram kokain, det måste väl vara liksom, som humanist är det väl i princip det värsta man kan göra, och då är det rätt roligt att man ska ta den här medvetna medie svängen där.
Ekologisk kokain.
Ja, precis. Eller? Ja, men det finns väl något otroligt. Eller det är väl typ det värsta man kan göra, tänker jag mig.
Alltså miljöpåverkan på kokainproduktionen är väl också enormt stor.
Det är det ju absolut. Och det var ju alltså läsa av så här postmoderna fenomen är ju superspännande. Och en sån grej när jag höll på med kokain då, det var ju att då försökte liksom alltså, ja det är sorgligt allt alltså, man blir ledsen att tänka på det, men i då den här kolumbianska regeringens liksom försök att liksom uppdatera kampen mot narkotika liksom, war on drugs var liksom det fanns ingen support för det var liksom det symboliserade mer imperialism och fungerade inte. Men då hade man ju fattat det här med ekovågen. Liksom. Ja men shit, de här liksom medelklassfolket i den där rika världen, de är tydligen väldigt gröna och liksom eko är tydligen en grej. Så här. Så då försökte man ju lansera att man skulle så att säga vädja på den punkten. Ja, de skiter tydligen i att de drogar på med det jävla kokainet som skapar gerillarörelser och som skapar kriminella strukturer. Men om vi kan få med dem på, liksom, om vi kan säga att det förstör vår natur, liksom, det förstör våra skogar, det förstör arter och det förpestar djungler, då kanske vi kan liksom, få med dem. Så det fanns sådana kampanjer då som var super.
Hur gick de?
Det gick ju då ingen vidare. Va? För att, så är, det är ju så med, ja, jag är ingen så stor fan av så här konsumentmakt och så, men de grönaste Södermalmsbor är ju egotrippade ybermaterialister som mest vill liksom använda eko som kosmetisk. Det är ju mer en identitetsfråga.
Ja, just kokain har ju effekten att folk ofta köper det mer än en gång om de väl börjar.
Ja. Men och sen, ja, faktiskt precis idag så kom det en rapport om drogpriserna som sjunker. Men då är ju liksom, kokain ligger fortfarande väldigt högt. Det här är en undersökning som har pågått i 30 år. Men när vissa typer av droger går ner ganska mycket i pris. Cannabis, inte tydligen så mycket i faktiska grampriset, men att THC-halten går upp så att man får liksom mer rus för pengarna. Och där, om man ska prata om liksom marknadskrafter, där är jag lite nyfiken på, jag läste inte hela studien, men jag tror inte heller kanske att den kommer in på exakt alla orsaker. Men jag menar, utbud och efterfrågan är ju en grej, och tydligen då Sverige fortsätter att efterfråga kokain hela Sverige. Alltså det är inte bara ett innerstadsfenomen.
Men det priset ligger väl fast ändå. Det ska väl alltid vara någonstans mellan 800 och 1000. Det kan de ju inte böja sig med.
Nej, men jag menar, det gör ju också
att Aftonbladets frilansarvoden som också där ligger. Samma.
Ja, precis. Nej, men alltså att det, när någonting är dyrt och exklusivt så är det fortfarande, finns en lockelse hos en viss publik. Men att det liksom framstår som lite finare. En dyrare bil är lite finare även om den är miljöfarlig.
Jag tänker att det är en annan drog som, det har ju kommit flera studier men konstaterat att till exempel ecstasy är bra mycket starkare nu än vad den var för 10 år sedan eller 20 år sedan. Vilket ju leder till vissa komplikationer när folk helt enkelt tar för mycket. Och det kan ju ha en ganska många obehagliga biverkningar. som sagt, som ofta går att hantera om man vet vad man ska göra. Men det kan gå ganska illa om man inte vet det heller. Mm. Men där så läste jag att en anledning till att den är så stark är att det är något av produktionsländerna här, som jag nu såklart har glömt. Så i Sverige så mäter man, du åker helt enkelt dit på mängden droger i en ecstasy, hur mycket den innehåller. Men i andra länder så är en ecstasy-tablett alltid en ecstasy-tablett. Och då gör man dem mycket, mycket starkare istället. För att på så sätt komma runt att man kan bära mycket mer droger på sig i samma Superman-logga.
Intressant. Men det är intressant. Tänkte jag just, jag menar, priserna är ju en sak såklart, men det är, priser kommer ju inte få en beroende, en tung missbrukare att sluta. Men i den här studien ändå, det som visar att det alltså än en gång bevisas att det går in, liksom förekomsten går inte ner. Det finns fortfarande tillgängliga droger i hela Sverige. Och sen har vi då, sen hade det, så skriver de det också, att de har inte mätt de så kallade nätdrogerna, som är ett jättekonstigt begrepp, men de nya typerna av droger som folk beställer på nätet, som ibland alltså inte har hunnit bli narkotikaklassade eller har hunnit bli det. Och där går det ju inte att se någonting. Jag menar, att sen har vi ju hela liksom kryptovalutarörelsen som driver, alltså det är ju en fantastisk marknad.
Vet man, vad nätdrogerna är, alltså vet man, kan man som konsument veta, vara säker på vad det är för någonting? För som du, när du pratar om olika mängd, eller hur mycket, hur stark en ecstasy-tablett är liksom, det kan man väl inte heller veta.
Jag har hört att folk beställer testutrustningar.
Ja, folk beställer sådana här stickor och så kommer
man. Ja, okay.
Eller folk, det är väl en väldigt liten minoritet av alla som någon gång tar en ecstasy som faktiskt sitter och testar den i ett laboratorium hemma först.
Det är inte alltid man har ett laboratorium tillgängligt när det är dags för ecstasy.
Men de där sakerna säger något. Om det nu är så liksom att folk... den stora nyheten ändå, får man ju ändå säga, den stora nyheten om unga svenskars liksom rusvanor är ju att alkoholen har gått ner så dramatiskt som den har gjort. Så all in all så är det en bra story när det gäller svensk utveckling. Sen är ju då den här idén där, har det liksom... Den nedgången, har den motsvaras den av uppgången för andra droger och sådär? Men jag är inte så säker på det. Det tror inte jag, för jag tror precis som du att narkotika, om man tar bort liksom de tunga missbrukarna eller de som har en beroendeproblematik och behandlar dem för sig, och så har man resten kvar, alltså alla som då inte har några egentliga jätteproblem, och kanske några kommer få det, de flesta kommer inte få det, sådär. Då tror jag att den här kategorin 30-åringar är enormt stor. Alltså. Mm. Jag tror verkligen det. Det är klart att det finns nog ett väldigt, väldigt påtagligt ökat cannabisbruk bland nästan barn också. Alltså mellan 15 och 20. Det tror jag också. Nu kan jag inte de senaste undersökningarna och drogvanundersökningar och så här. Men och det där, det säger ju någonting om rusutveckling. Jag skrev en artikel, en recension av en bok som heter Something for the Weekend. Och den handlar ju om primärt homosexuella män i London då, som pitchar tillvaron med droglekar på olika sätt relaterat till sex och sånt där. Och det är ju väldigt fascinerande. Och den är ju otroligt så här intressant, säger någonting om vår tid. Men hela det är ju väldigt spännande det här med rus och människors jakt på kickar och hur det fungerar i relation till massa saker som vi lever i.
Liksom. Jag förmodar att, för du pratar ju lite om ålder och sådär, men jag förmodar att det också, eller såklart har jättemycket att göra med klass. Nu har jag kollat precis en av de största av allt, där de är gymnasie. Ungdomar som festar väldigt hårt, knarkas mycket och de bor på Djursholm eller någonting. Jag kommer också ihåg att jag läste någon artikel just om att medan polisen fokuserar mycket på förorterna så knarkas det satans mycket i överklassen, också bland de som är riktigt unga då.
Mm. Det tror jag verkligen, så tror jag verkligen att det kanske är någonting man vill tro också, men jag tror att det stämmer väldigt mycket. Jag är inte säker på att polisen är helt ointresserad av den typen av miljö. De springer säkert fortfarande på liksom reggae-festivaler och på plattan och så mer. Men så har det ju alltid varit. Alltså att det är inte, vill polisen så att säga, de vet ju rätt bra vilka miljöer. Det finns väldigt mycket narkotika och när det gäller vissa preparat är ju klassskiktningen enorm. Nu kanske inte riktigt är så länge då kokainet har sipprat ner. Det har blivit ett landsbygdsfenomen för alla liksom, men det är inte så svårt att lista ut. Men det ska man också ha klart för sig när det kom såna nya rapporter om kokainkonsumtionen, säger polisen, har gått upp så himla mycket. Och så tittar man på undersökningen, vad har du för underlag för det? Jo, men vi griper ju så många fler liksom. Och det säger ju ingenting om den generella totala konsumtionen. Det säger bara att de rör sig mer i miljöer där det konsumeras kokain idag än vad de gjorde för 10 år sedan. Mm. Sånt där. Så att,
jag läste
kanske någon... kollar folk mer också.
Jag läste någon så här festlig formulering som sa att det Karl Marx sa om att religionen är opium för folket stämmer inte, för nu är det liksom opium som opium för folket och att det liksom kommer fortsätta vara så. Men då tänker jag, hur ska man förhålla sig till, alltså vi har försökt liksom, prata om attityderna här nu. Hur skulle man liksom förhålla sig då till utvecklingen? Din tes är ju att drogpolitiken har gjort fel. Hur kan drogpolitiken bli bättre om vi utgår från att människor kommer vilja fortsätta berusa sig på olika sätt?
Ja, det är klart att där måste man ju ha en politik som i någon mening, det beror på vad man är religiös. Jag är inte religiös, men är man religiös, då har man ju andra parametrar för liksom etik och moral och framtid och allt möjligt. Men till dem har inte jag liksom, utan då får man ju jobba med pragmatiska liksom redskap. Vad är problemet? Vad är egentligen problemet? Då får man ju, vi har ju haft en politik som har sagt att allting som har med narkotika att göra är ett enda stort jätteproblem. Liksom. Och det är ju en total... Man får ju sortera då. Är det ett problem att det finns narkotika i samhället? Ja, det är kanske inte något jättestort problem. Det kanske till och med är bra. Det har i alla fall kanske till och med vissa goda aspekter. Eller så kan man säga att det är i alla fall ofrånkomligt. Liksom. Det spelar ingen roll om det är bra eller dåligt. För det kommer finnas. Liksom. Det går inte att förbjuda människor att prata med varandra. Och det går inte heller att förbjuda människor att göra det som de tycker är roligt. Och det finns en massa aspekter av narkotika som är roligt och stimulerande och kul. Och sen kan det balla ur och generera stora, enorma eländen för individer och familjer och samhällen.
Men vi har ju också liksom hela den stora psykiska ohälsan. En viss del av bruket och missbruket handlar ju också om självmedicinering. Alltså de som inte har fått hjälp på något annat håll.
Exakt.
Till.
Och det är det andra stora nya. Så att om man ska nu liksom skissa en framtida politik, så är det en av de stora sakerna om det finns något sånt, har lärt oss, det är ju att det finns ju en otroligt mycket större missbruksrekrytering från människor som har olika typer av neuropsykiatriska diagnoser, ADHD och sånt. Och det är bra att veta, för så var det ju inte tidigare. För 20 år sedan så fick ju liksom de människorna smisk och sen så fick de ta reda på själva att shit, vad mycket mer välfungerande jag blev om jag tog amfetamin liksom. Och sen ballade ur naturligtvis, därför det var ju kriminellt och de fick smisk igen för att de gjorde det då. Va? Så att hela den här självmedicineringsproblematiken har vi ju lite lärt oss idag. Det är inte bra, utan det var bra med amfetamin för en viss begränsad grupp med en viss typ av problematik och sånt där. Och då ska de naturligtvis få det. Nu kan man ju tycka att det är spårat ur och att det är en överdiagnostisering och allt sånt, men det är lite ett annat problem. Och sen har man alla människor då som använder narkotika och inte kommer få några problem. Liksom. Och då får man ju studera den kategorin. Hur många av alla som testar och använder narkotika får egentligen problem? Det är inte så jättestor, inte någon jätteenorm del av dem. Okej, de som får problem, vad har de för typ av bakgrunder och sådär? Vad är det som genererar missbruk egentligen? Då visar det sig att den stora generatorn, den stora liksom skälet till liksom eller det som genererar missbruk, är skolmisslyckanden. Okej, skolmisslyckanden tycks vara väldigt, väldigt, att slås ut i skolan och bli Det är en väldigt, ja, då får man jobba med det problemet då liksom. Men,
så det är en klassfråga kan man säga?
Klass, det finns otroligt många aspekter, men det första som man måste så säga ja och amen till, det är ju att det blir inget narkotikafritt samhälle. Vi bör inte ens försöka skapa det. Det kommer aldrig liksom, lägg ner bara. Mm. Och då, sen när man har gjort det, då, men det är Sverige inte ens kommit dit. För du kan inte få en politiker att säga det. Eller möjligen någon vänsterpartist kanske. Men, så de har ju inte nått dit än. Alltså. Men det har ju alla andra. Så att det är ju bara ett skämt. Så att det finns ju, jag tror inte ens poliser eller liksom sjuk. Det är ju ingen som håller på med det med narkotikafritt samhälle längre.
Men det finns ju vissa länder som försöker komma åt den organiserade brottsligheten. För den är ju ett stort problem skulle man väl kunna säga. I förhållande till knark. Alltså att folk skjuter ihjäl varandra till exempel. Finns ju ganska tydliga kopplingar i många fall. Det finns ju länder som har försökt med, alltså till exempel åtminstone inte att bruket inte är kriminellt för den som brukar. Och sen så finns det olika steg på det där. Portugal brukar anges, du tar upp det i din bok också, hur det har gått. Och det visar sig väl gå ganska bra.
Ja, det har ju gått ganska bra i Portugal och det är ju då ett väldigt stort problem för den svenska politiken att det har gått så bra där liksom. Och då, men då har man ju inte, det är ju inte legaliserat och sådär, utan där har man ju liksom en avkriminaliseringspolicy som gör att man kan bli beordrad och söka en viss typ av kuratorskontakt och sjukvård och sådär, men man får inga straff liksom, inte ens på heroin liksom. Och det är klart att en sån policy styr ju om då enormt mycket resurser till att hantera de andra, de verkliga problemen liksom. Så att då kan man ju, jag tänker, när man tänker på det som du var inne på, alltså rättsväsendet, det är så sjuka summor pengar alltså, som går till totalt meningslösa saker. Så att det är klart, kan man rikta om dem till vettig verksamhet så kan man göra ganska mycket, både förebyggande och när det faktiskt har gått illa och sådär. Så att men det går inte riktigt att jämföra heller, det är så, jag tycker de här jämförelserna är lite... Det är olika länder, liksom olika kulturer. Ett stort skäl till den svenska narkotikapolitiken som man lite glömmer bort, va, det är ju att politik i Sverige är ju, nu kanske inte är så länge, men det har ju varit en väldigt högprofilerad verksamhet där svenska politiker tror ju sig vara så mycket mer potenta än vad många andra politiker gör. Frågan portugisisk politiker, så kommer inte de tro liksom att de... Ja, de kan göra massa saker, men de har inte den liksom svansföringen som svenska politiker fram till nu har haft. Och liksom, det här idén om det narkotikafria samhället är också en del av det. Liksom att harm reduction, hela idén med harm reduction har ju varit så otroligt svår för svenska politiker att acceptera. Det är inte bara när det gäller narkotika, utan det gäller ju allting. Därför att vad är harm? Jo, det är enligt en svensk politiker då, det är ju att ge upp på förhand. Det är att säga att det är att medge liksom, att det här problemet är lite för stort. Vi kan inte hantera det. Vi får nog liksom acceptera att det här fenomenet kommer finnas med oss. Vi kan jobba med det, vi kan bekämpa det, men vi kommer inte lösa problemet. Och det är väldigt mycket, det är mycket mer smärtsamt för en svensk politiker att medge det, tror jag, än många andra politiker. Det är liksom inte så vi jobbar här. Här är politiker vi hanterar inte problem, utan vi löser dem. Liksom.
Men du skrev också, tror jag, i din bok att narkotikafrågan, det är ingenting man vinner röster på idag, för att den är så ute.
Ja, men så är det. Den är ju helt... Det var ju också det som gjorde att vi fick den politiken. Det var ju en stor fråga, liksom, av olika skäl. Och det har ju aldrig varit så att narkotika har varit något jättestort problem. Liksom. Det har det ju, om man tittar i antal döda eller om man tittar på... Det har det aldrig varit. Men det är klart att när politiken kom på fötter då i slutet på 80-talet så rankade ju svenskarna liksom kampen mot narkotika som en av de viktigaste frågorna. Och, sådär, va? Och många politiker uppfattade det som det. Och då gick det ju naturligtvis att vinna röster på det. Va? Det är som migrationen idag. Liksom. Det är där politikerna kämpar, slåss nu liksom, för att hitta röster. Och så. Och det var likadant med narkotikafrågan då. Men idag är det ju en avdramatiserad, oladdad fråga som mer handlar om liksom sjukdomsbehandling.
Men cannabis-legaliseringsvågen då, som USA, man läser ju ändå mycket om den. Där pratas det ju väldigt mycket om att få in skattepengar på cannabis, om folk nu ändå brukar. Pengar brukar ändå skatter brukar ändå svenska politiker vara intresserade av.
Men dit är det ändå långt.
Vad sa du?
Dit är det nog ändå långt för en svensk. Liksom. För det är ju det nya då. Om man tittar på hur jobbar liksom de som fortfarande... Det finns ju några organisationssfärer i Sverige som fortfarande står upp för liksom nolltoleransflaggen och så. Hur försöker de möblera om sin argumentation för att den ska liksom fungera och inte bara bli skrattad åt idag? Och då är ju just det där. Då säger de så här... Och det ligger något i det, tycker jag det är deras bästa. Om man ska vara konsult åt dem så har de ju rätt på den punkten att det är klart att deras nya grej är ju att säga, titta på USA, det är liksom big money. Nu rasar pengarna in och så gör de analogin med rökningen då, va? Att när cigaretterna kom så var det ju sant att det fanns en väldigt stark kommersiella drivkrafter att sälja mer och skapa mjukare preparat och mer gångbara och mentol och allt möjligt. För att få folk att röka och känna åt maskiner. Och det är ju sant. Det finns ju en sån aspekt. Nu är det ju ganska reglerat i de olika delstaterna. Och Uruguay har ju inte alls det som det är andra landet. Och som, där har man ju en mer systembolagsliknande och hårt kontroll. Så där har man ju bestämt sig. Okej, vi ska släppa cannabisen fri i meningen att de vuxna människor som vill syssla med det ska få göra det. Men vi ska inte släppa in pengarna. Vi ska inte släppa in de kommersiella krafterna på den här marknaden i den här sfären. Medan man i USA har gjort det då på olika. Och det är ju en avsevärd skillnad liksom. Och sen vet inte jag nu kan inte göra de senaste undersökningarna hur det har gått och så. Men det är klart att är det något man vet så är det ju att människor vill tjäna pengar liksom. Så att, det tror jag, skamlösheten och inte vet jag. Jag vet inte om det är liksom skräckpropaganda där med att det finns massa tuggummi-grejer som man liksom ger ut till ungdomar eller unga och sådär. Jag kan inte heller det där. Men det är klart att ekonomiska krafter har ju en tendens att ställa till eller förändra folks beteenden liksom.
Men analogin med rökning är ju ganska typiskt, för det är ju de som vill förbjuda tobak. Där kommer ju argumentet att nej, men då får vi en svart marknad. Ja, nej men fortsättning följer väl i, får se om det blir några hur det går med svensk drogpolitik och svenskarnas fortsatta berusningssug. Som sagt, det är nog ingen som tror att det kommer att helt försvinna.
Svenskarna om knarket är en fantastiskt intressant story även framöver, det är helt klart.
Ja, det jag undrar är ju hur ska man prata med sina barn om droger idag? Hur ska man liksom lyckas vara så ärlig och korrekt som möjligt? För att trotsa kommer man alltid göra.
Barack Obama fick den frågan en gång. Eftersom amerikanska presidenter får erkänna att de har tagit droger till skillnad från här. Och han svarade att det jag vill säga till alla som tar droger är att tänk på hur himla mycket tid det kommer ta för er. Ni kan göra någonting annat med den tiden. Det tycker jag var ganska bra.
Det är en bra livsfilosofi. Överhuvudtaget med allt man ska ta sig för. Vad ska man göra med sin tid?
Det finns ju ett annat liksom när det gäller den här kokainhåsen då, som människor blir förtjusta i kokain liksom, därför att upplevelsen är speciell kanske, och att, men det är också eftersom man inte kan hålla på med kokain för det är farligt och för mycket av det leder ju till missbruk och det är ju farliga grejer liksom. Det är ändå det här att men alla fester efteråt som du inte tar kokain kommer bli så himla tråkiga liksom. Så att det är lika bra att låta bli, för att annars kommer resten av livet bara gå och ha tråkigt på alla fester som du inte har tagit kokain på, och du kommer inte kunna ta så mycket kokain i alla fall, så det är lika bra att låta bli.
Jag tror att än så länge så tror jag att jag kan köra argumentet att det är dyrt. Det tror jag mina barn förstår, för de har så himla lite i månadspeng.
Men sammanlagt är det många bra argument nu.
Jo, men samtidigt som man inte vill vara den där kyrktanten.
Ja, nej, men dyrt och att man kommer tråkigt på framtida fester. Det känner jag, det räcker långt.
Och att man blir ful av ganska många droger.
Man blir jättevacker.
Man kan känna sig vacker.
Ja, precis.
Kort stund, ja.
Ja, men vad bra. Men tack så jättemycket för att ni var med och pratade om knark med oss. Tack Kristoffer Andersson, Magnus Linton och tack Jack Hildén. Jag heter Cecilia Djurberg och vi hörs snart igen. Hej då!